Gott att få stå inför er och få predika här idag. Vi har varit med familjen på Nyhemsveckan. Och för er som inte vet det så är det Pingströrelsens midsommarkonferens kan man säga. Så vi var inte ensamma. Det var cirka mellan 10 och 15 000 personer som tillbad och upphöjde namnet Jesus. Och det var så otroligt stark gudsnärvaro, både på kvällsmöten men också på barnsamlingarna där jag hängde mest. Och sen så landar man in i sin hemförsamling en sån här fantastisk sommardag. Kanske lite färre folk än vanligt. Och då kan man känna så här att, ja, vart tog Gud vägen? Och det är det som är så fantastiskt tycker jag ändå. För att det blir ju lite så, jag vet inte om du kan känna igen dig så att... Jag älskar att läsa reklambladen på måndag. Det är den lediga pastorsmåndagen, det är reklambladens dag för mig. Sitter man och kollar, vad är det för klipp som finns i veckan? Alltså kanske man ringer in några sådär. Sen tar man sig till affären. Och så är inte det. Det är slut. Eller det har inte kommit hem eller kommit in till affären. Och det liksom väcks en frustration och en besvikelse hos en. Eller till exempel som att när du går på en fotbollsmatch. Då förväntar du dig att få se två lag kämpa om en boll, att få in den i ett mål. Det är klart att du blir lite besviken om det landar in med att det blir en opera där på mitt plan. Och du har kommit till en operakonsert när jag har betalt pengar för att se fotbollsmatch. Och på samma sätt blir det ju när vi kommer hit en söndag och vi får såklart lyssna på fantastisk sång och kanske förhoppningsvis något gott, några kloka tankar. Men ska vi vara ärliga så kommer vi till en gudstjänst ändå för att få möta Gud. Och här är sanningen att oavsett om du befinner dig på en konferens med tjockt med människor och en fantastisk lovsång och allting. Så kan vi få möta Gud där och vi kan få möta honom här. Det är min övertygelse när jag har förberett den här predikan. Därför så vill jag att du ska känna en frimodighet med att Gud han vill möta dig idag. Jag såg när jag förberedde den här så ser jag att hans armar är utsträckta till dig. Att han har inte tagit en sommarledighet. Utan att du därför ska få ha en förväntan. Inte bara kring det jag ska säga. Utan förväntan på Gud själv. Att han vill möta dig i dina behov. Om du kanske längtar efter ett helande. Du längtar kanske efter ett ord som du kan få en riktning för ditt liv. För sommaren, för hösten. Förvänta dig att Gud är här. Att han vill tala till dig. Det är min bön och min förhoppning. Så vi knäpper våra händer eller sträcker våra händer och bara får välkomna han att få göra sitt verk. Himmelska Fader, jag tackar dig Herre för den du är Jesus. För den eviga kärleken du har Jesus. Och också för dina löften Herre att två eller fler samlade i ditt namn. Där är du mitt ibland oss. Så därför välkomnar vi dig Herre. Du livets konung Herre. Livets furste Herre. Kom och ta din plats, Herre. Och det är ofattbara ord när vi ber den bönen, Herre. För när Mose han bad att få se dig. Då så förstod han inte riktigt vad han bad om, Herre. För du svarade honom att du förstår att den som ser Gud kan inte få överleva. Och du lät ändå bara för honom få se när du passerade, Herre, med din härlighet, Herre. Och han fick se ryggen på dig, Herre. Och ändå, Herre, så blev han så full av din härlighet att han fick dölja sitt ansikte, Herre. Och tänk att du, Herre, kan få fylla den här salen, Herre. Och jag ber dig, Herre, att våra liv, Herre, ska få präglas av samma härlighet som Mose fick ta. Så att människor inte kan liksom göra annat än stanna upp och bara, jag vill ha det du har. Så jag välkomnar dig här att göra det verket, Jesus. Jag välkomnar dig att göra det verk, Herre, som bara du kan göra, Herre. Som ingen människa förmår, Herre. Därför ber vi här att du ska öppna våra hjärtan, Herre, för att ta emot av dina ord, Herre, din sanning, Herre, din kraft, Herre. Dina andliga nådegåvor, Herre. Ditt tilltal, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Och när jag förberedde den här predikan så... blev jag ändå glatt så överraskad för att nu under sommaren så följer vi kyrkårets texter. Och jag kände liksom hur det landade in lite i vad jag trodde var dagens tema, skapelsen. Och glad och ändå lite inspirerad av att ja, men jag kan nog ha hört rätt tills jag sitter och äter kvällsmat och går och kollar upp så här kyrkårets tema som är då den högstes profet tydligen idag. Och jag hade då missat, och jag såg midsommardagens tema, skapelsen. Så ursäkta alla som var taggade på den högstes profet, så kan man få säkert finnas god undervisning kring det. Men jag skulle vilja dela tankar kring skapelsen. För jag tror att den har mycket ändå att lära oss utifrån en fråga som jag har haft. Och det är, vad är meningen med mitt liv? Vad är meningen med att du och jag, vi finns till? Och jag skulle vilja ta min utgångspunkt ifrån första Mosebok kapitel 1, vers 26-31. Och jag har varit väldigt sen på det, så tyvärr så får vi inte upp bibeltexterna här bakom mig. Men jag ska försöka ta med er. Och har du bibeln med, får du gärna slå upp det. Kapitel 1, vers 26-31. Gud, han är i görningen och skapar hela universum och jorden och växterna. Sen landar det in i vers 26 där i kapitel 1. Och Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen. Över boskapsdjuren och över hela jorden. Och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er, råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda, men åt alla djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och åt allt som krälar på jorden, och åt allt som har liv ger jag alla gröna örter till föda. Och det skedde så. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Det var, blev afton och det blev morgon. Det var den sjätte dagen. I Jesu namn. Amen. Och här i tänker jag, det ligger kärnan i vad som är syftet med ditt och mitt liv. Att vi kan hämta det ur Guds ursprungstanken. Han skapar människan. Och när det kommer till vår uppgift i skapelsen så är det lätt att vi snabbt lyfter fram, råda, lägga under och uppföröka oss. Men det viktiga är, det första och viktigaste som nämns är att Gud önskar att skapa människor med syftet att vara hans avbild. Att vara lik honom. Det är då vi lätt misstar oss att från att människan skapades så blir det som ett självspelande piano. Där vi är Guds avbild och där vi råder och tar hand om skapelsen. Där misstar vi vår tolkning av att råda och lägga under. För Gud i sitt skapande att vara hans avbild, så kallar han, gav han också den befallningen genom att vi hade en nära relation med Gud själv. Och han gick vid vår sida. Det var så vid begynnelsen, innan syndafallet, att Gud gick konkret och synligt nära människorna. Och i den befallningen fick vi att råda och lägga under skapelsen. Därför pekar råd över att vara ett sändebud. Att egentligen inte ha någon egen vinning i det hela, utan bara i att förmedla Guds vilja för världen, för allt skapat. Lägga under ett begrepp som inte handlar om att vara frånkopplad skapelsen, utan också inse sitt beroende av den. Och hur detta utspelar sig med en människa som lever i nära relation med Gud, som verkligen kan återspegla Guds vilja på jorden. Och om vi fortsätter läsa i första Mosebok så kommer vi förr eller senare till syndafallet, där människan syndade och lockades att vara Gud istället för att vara hans avbild. Den ville kunna skilja mellan gott och ont. Den ville kunna reda sig själv. Och om man ska tala om arvsynd i något benämning, så är det detta som har följt med nutidsmänniskan. Att först och främst se till sina behov i en total frihet. Alltså ett oberoende av någon, inte ens Gud. Och vad vi behöver inse då också, det är att den första ursprungstanken med vårt syfte, ditt och mitt syfte, det skadas också där. Där du och jag vill kallas till att skapas, till att vara hans avbild, för att också leva i ett beroende av honom. Att leva i nära relation med honom. Att göra sig oberoende, det var inte grundtanken, utan ett ditt liv ständigt inför Guds närvaro. Och mycket i det grundar sig också i människans längtan att söka Guds närvaro. Och jag som är blomster- och trädgårdsnörd, jag tycker mig se det i skapelsen att allting vittnar om Guds härlighet. I alla fall nu i den här tiden. Sofia, hon brukar undra var jag tar vägen, för jag ska bara gå ut och ge hönsen. Men det tar liksom alltid lite för lång tid, en kvart, 20 minuter. Och jag kommer på mig själv att jag går runt och cirkulerar i trädgården. Inte för att jag har en mycket mer vackra trädgård än många andra. Men jag möter Gud där. Där blommorna, allt det blomstrande vattnet, dofterna som slår emot mig. Visar om att påminna mig om att du har en god Gud. Och Carl von Linné, som en del kanske känner igen, en av Sveriges största botaniker. Han menade också på det att allt det vackra vi ser, alla blommor och träd, det är Guds rygg. Där vi inte fick lov att se Guds ansikte, men vi fick se allt det vackra. Vi kan ana att det är en mäktig, det är en underbar, en fantastisk Gud som vi får tjäna. Och att det ska få föda en längtan i oss att ständigt försöka Guds närvaro. Att hålla oss nära honom. Och det blev också mycket det som karaktäriserade Israel och deras Gud. De var visserligen ett folk som tillbad. De hade sin Gud. De hade Israels Gud. Men det som var oerhört karaktäriserande för dem, det är att de tillbad inte bara en Gud, utan det var tydligt att Gud var mitt ibland dem. Detta gestaltades också genom att tabernaklet, som man kan läsa om i andra Mosebok kapitel 25, som blev konkret Guds boning ibland folket. Det skulle vara mitt i lägret. Visserligen så sattes uppenbarelsetältet upp en bra bit från lägret till följd av folkets synd när de tillverkade en guldkalv, ville ersätta Gud. Men med tiden kom Guds närvaro att få en sån självklar del i deras vardag. För Mose hade ju fått befallning om att tabernaklet skulle placeras mitt i lägret. Och alla stammarna skulle slå upp sina tält runt omkring det. Och det hade en väldigt viktig poäng som jag tänker att vi också kan hämta en lärdom av. Nu har jag också, jag har inte, som tur är, jag har inte bott i tält den här veckan. Men det blir ändå tydligt när man slår upp sitt tält, så har den oftast bara en ingång. Så har du någonting placerat i mitten, då kommer du dels gå förbi det, och det är det sista du ser innan du går in i tältet, och det är det första du ser när du kliver upp på morgonen, så är det Guds tabernakel, alltså Guds närvaro, att vara nära honom. Och det var med en enkel motivering i andra Mosebok kapitel 29, vers 45-46. Där säger Gud själv: jag ska bo mitt ibland Israels barn och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren, deras Gud. Man får tänka att Israel som folk har lärt sig den här läxan inte lättvindigt. Har varit under ett slaveri i Egypten och levt ett väldigt svårt tillvaro. Men Gud befriade dem ut ur slaveriet. Och lovade att vara nära dem. Och vi kan också följa genom hela Bibelns historia hur Gud inte vill nöja sig med att vara en distanserad Gud. Eller en tradition, en ritual. Utan på nytt få ha en relation med sitt folk. Och för att också kunna uppfylla syftet med att de är skapade. Att få utgöra en avbild av skaparen och att få råda över skapelsen. Här skulle jag vilja säga att förvalta skapelsen är ett otroligt bra begrepp. Utan något egenvärde, utan för att Gud ska bli förhärligad. Men för att komma dit så tänker jag att vi behöver få komma till rätt förhållande med vår skapare. Du och jag, vi är skapade till att känna, lära känna han som vi är skapade till att likna. Det är sant att du och jag, vi är ett mästerverk. Men vi vore ingenting utan vår skapare. Det gäller alla mästerverk. De är ingenting och de kan inte bli till utan sin skapare. Det finns ett oerhört beroende. Och det är så fantastiskt att se också när liksom poletten trillar ner för både lärjungarna som följt Jesus på nära håll men också andra människor som kom till insikt. Man kan läsa om det när Jesus han rider in i Jerusalem i Lukas evangeliet kapitel 19, vers 37-40. Där står det att då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. De sa, välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom, mästare, säg åt dina lärjungar tiga. Han svarade, jag ser att om de tiger kommer stenarna att ropa. Det är därför inget förvånande att skapelsen väntar ivrigt för att Guds barn ska nå fram till sin frihet. Alltså till att, ja, en parafras, till att poletten ska trilla ner. Och vidare i Matteus evangeliet kapitel 21. Egentligen en parallelltext. Vers 14-16. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, alltså Jesus, och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de mycket upprörda och frågade honom, hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig? Och det är så oerhört viktigt att vi drar lärdom av våra barn och unga. För det är också väldigt intressant det skeendet som sker just nu också i vårt land och i vår värld. Där man börjar tala om på olika håll om en väckelse som står för dörren. Så är det de unga som säger att jag vill ta min tro på allvar. Att ha sett Nyhemshallen, och jag har hört också rapporter från Torpkonferensen där unga böjer sina knän och säger att ja, här är jag, sänd mig, använd mig på det sätt du vill. Då vet man att det är någonting som är på gång. Någonting som är väldigt vitalt och friskt i vår sammanhang. Och jag skulle säga att av alla fantastiska händelser som skedde under veckan, på Nyhetsveckan, så var det ändå när jag fick vara på barntältet på våra förmiddagsgudstjänster där. Där samlas mellan 700 och 1000 barn på gudstjänster. I all lekfullhet och jätteroligt. Vi hade så roligt. Men så fick vi ha en enkel andakt där vi sen fick be och få lovsjunga. Och få höra hur barnen stämmer in i a cappella, alltså utan någon musik eller någonting. Få stämma in, du är den högste och den störste över hela vår jord. Du har skapat alla stjärnor på himlen och ändå tänker du på mig. Till dig får jag komma. Och att du hör min bön. Där kände jag att det är någonting som grabbade tag i mig. Och jag kände någonstans där så förstod den barnaskaran och jag också mitt syfte till varför jag är skapad. Att rikta mitt liv i ett enkelt tält bland några tallar. Fick jag bara stanna upp min tillvaro och säga så här. Där är du ju, mästaren. Du som har skapat mig, du som vindlar allting det jag är. Som har lagt ner gåvor i mig. Där är du. Jag vill bli mer lik dig. Jag vill ännu mer få lära känna dig. För att jag ska kunna få låta din vilja få bli synlig i mitt liv. Och i mitt sammanhang där jag finns. Och jag skulle vilja ännu mer så att du fick uppleva det. Där du får rikta in ditt liv mot honom, han som skapar dig. Han som blåste sin livsande in i dig. För Gud, det gäller även dig. Han kommer aldrig att nöja sig med att vara en distanserad Gud för dig. Han är inte intresserad att vara en ritual, en tradition eller en vana, en god vana om så. Utan han vill ha en relation med dig. Där du får ha rätt också uppfattning om honom. Att han är helig, han är fruktansvärd. Men han är din skapare. Som ville dig redan i moderlivet. Som sa att det är mycket gott. Och det gör han genom att sända sin enda son i döden för dig och mig. För att din och min synd ska bli sonad. Och för att du och jag ska kunna få uppfylla syftet med varför vi är skapade. Att få utgöra en avbild av skaparen och att få råda över skapelsen. Men där tycker jag också att lovsången beskriver det som vackrast också. Att jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Den lovsången säger ingenting om sitt egenvärde. Utan där mitt liv ska få hylla dig. Det är också att inse sitt ofattbara värde. Att jag är älskad av han som skapade himmel och jord. Därför kan jag förlåta hela mitt liv få vittna och ära honom. Och att få komma tillbaka till en upprättad relation med Gud. Att få tag på meningen med sitt liv. Där är Jesus både vägen och svaret. Jesus sätt att leva blev vår målbild. Det hade även de första kristna. Därför så uppmanar Paulus en församling. Där till ytan allting ser så bra och perfekt ut. För förvisso så kallas ju Filipperbrevet för glädjens brev. Men om man skrapade lite på ytan så märkte man att här fanns en fasad som också behövde korrigeras. Därför inleder han Filipperbrevet kapitel 2 där han liksom går till rätta med dem. Att, men om ni säger att allting är så fantastiskt. Tänker jag bläddra upp det så blir det inte bara en sån här killgissning och allting. Så här. Jo, precis. Om ni nu säger att ni har bara tröst hos Kristus. Om ni nu säger att ni har kärlek och gemenskap. Alltså att ni har det allmänt gott i församlingen. Om ni har medkänsla för varandra. Om ni har visat varandra barmhärtighet. Var då istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Och så kommer det i Filipperbrevet kapitel 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att Jesu namn, alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och den här bibeltexten innehåller två viktiga aspekter som jag skulle vilja lyfta fram så här mot slutet av predikan. För det första så är det en förutsättning att kunna gå ödmjukhetens väg för att komma tillbaka till Guds ursprungstanke med oss. Och i det så kan vi få upptäcka att det är en gåva att få dö bort ifrån sig själv och sin egen självcentrering. För den där självcentreringen funkar väl helt okej. Och att klara sig själv och se till sin egen styrka duger ganska bra. Man kan komma rätt så långt fram tills dess att livet är kraschar eller den där tomheten infinner sig. Och också en av de starkaste mötena i veckan, det är ju när man får gå på den traditionsenliga LP-mötet där man får lyssna till missbrukare och andra trasiga människor som har fått sitt liv förvandlat. Och jag förvånas ändå av att höra nya vittnesbörd varje år. Hur det är sant. Hur Jesus kommer med ett helt nytt liv. Där man får lyssna på det och man liksom börjar känna igen sån här härliga vittnesbörd. Det, är alltså, det blir bara mörkare och mörkare och mörkare. Till slut känner jag som har varit kristen snart i hela mitt liv. Nej, nu kan det inte vända. Och så bryter Jesus in där. En man berättar om att han började missbruka det ena. Och så leder det till värre och värre och värre saker. Och livet har bara gått helt i tid. Och så kommer Jesus in där och vänder helt upp och ner på hans tillvaro. Och man ser ju att han är förvandlad. Och ändå känner man att jag vill ha det där. Där de konstaterar ändå mitt i allt detta har levt så långt ifrån Gud. Kan ändå konstatera och citera att jag måste få bli mindre och Gud större. Och det blir liksom deras motto genom hela livet sen. Att hur kan jag göra plats för mer Gud i mitt liv och mindre av mig själv? Bara när vi kommer dit förstår vi det dyrbara i Guds frälsning. För det andra så sammanfattas det här i Filipperbrevet hur det en dag kommer att bli. Att varje knä ska böjas och varje tunga bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus är Herren. Om det nu kommer vara så en dag. Vad är det då som hindrar dig från att gå ner på dina knän? Eller att bekänna för dig själv att Jesus är Herren över ditt liv. Att du kan få tillåta dig tro att på samma sätt som för israeliterna som fäste blicken vid tabernaklet från morgon till kväll. Så kan du förlåta Jesus få vara ditt allt från morgon till kväll. Han som inte bor i ett hus byggt av människohand som Paulus beskriver apostlagärningarna. Utan som tar sin boning i en förlåten syndares hjärta av kött och blod. Där når Gud sitt klimax av att han vill vara en Gud som är nära dig. Och som hjälper dig att uppnå syftet med ditt liv. Och det enda du behöver få göra idag är att försträcka dig efter Jesus. Ja, du som har levt med han i hela ditt liv. Det finns fortfarande fler steg att ta. Och för du som aldrig har vandrat den vägen. Han är här idag. Du kan få ta emot honom i ditt liv. Och det är ditt bästa beslut du kan få fatta den här midsommarhelgen. Att få ta emot Jesus i ditt liv. Han är inte långt ifrån dig. Och det står också att han står och bultar på varje hjärtas dörr. Där det är bara du som kan få öppna den. Och jag skulle så innerligt vilja uppmuntra dig till att få öppna den där dörren. Men också till dig som jag vet inte vad du kom hit med. Men att få öppna den dörren också. Av att som jag inledde med. Att om Gud nu själv är här. Herren Sebaot. Härskarornas Gud. Vad finns det då som du skulle vilja lägga ner vid altaret? Vad finns det då som du skulle vilja att han fick göra för dig? Så därför skulle jag vilja nu när vi går in i responsdel när vi ska få sjunga lovsånger. Där kommer vi också bjuda fram till förbön. Att du ska få komma fram. Antingen om du går fram till förbedjare. Eller Sofia som står här och smörjer med olja. Och ber ut Guds välsignelse. Att komma en förväntan. Och nämn också om det är något speciellt bönämne du har. Så ska vi ha tro att få be för det. Eller vänd dig till en bänkgranne. Om en enkel bön. Du kanske har bett om det så länge. Men be om det igen. Han är här, han tröttnar inte på dina bönämnen. Han tröttnar inte på att vara nära dig. Han tröttnar inte på att lyssna på dig. Han tröttnar inte på att få höra vad du har på ditt hjärta när du vänder dig till honom. I Jesu namn. Amen. Med Jesus Kristus, du som är här, Jesus. Du som är här med dina korsmärkta händer, Herre. Du som har gjort allt för oss, Herre. Du som ropade ut på Golgata kors att det är fullbordat, Herre. Kom, Herre Jesus, och sänk dig med din heliga närvaro, Herre. Möt oss i vår längtan, Herre. Möt oss i vår hunger, Herre. Kom och fyll på, Herre, där det just nu sina, Herre. Den som har kanske många jobbveckor kvar innan semester, den som inte ens har någon semester, Herre. Kom, Herre, med uthållighet och kraft, Herre. Kom och möt oss i vår innersta längtan, Herre. Jag ber den som är fast också i ett missbruk. Vill jag be ut också. Jag vill be ut om sanningen och hoppet. Att bara du kan göra oss fri, Herre. Och med ett andetag. Med ett enda. Så kan vi få bli fria, Herre. Jag ber det, Herre. Och jag ber också ut det som i Pascals också längtan, Herre. Att vi ska få nå ut, Herre. Och nå varenda hus och hem, Herre. I Kristianstad och Kristianstad kommun, Herre. Med budskapet om det glada budskapet om att Jesus han lever. Därför så finns det ett liv att få leva. Det finns ett nytt liv att få leva. Och det tror jag också att någon kan behöva höra här. Att du kan få leva ett nytt liv. Du kan få lämna det gamla och få börja ett nytt liv. Där någonting annat kan få definiera dig. Du kan få födas på nytt. Så därför ber jag, kom helig ande. Kom helig ande. I Jesu namn. Amen.